Det är kul att vara inlånad till Löftakyrkan idag. Till ungdomarna. Guds mäktiga verk är ju temat för dagen. Och vi har ju fått se vad det är som är mäktigt här. Visste Maria om allt det som hände eller skulle hända med Jesus? Adam läste dagens text här innan. Jag tänkte vi skulle stanna till vid den lite grann. Men först en fråga. Vad är det som är mäktigt? Är det Gud? Är det Gud gör? Är det mäktigt? Jag tror inte att vi idag hade tyckt att det var så mäktigt om vi hade haft en 13-årig dotter eller något som hade blivit havande. Hälsa så mycket från oss. Det kanske inte hade varit så där jättemäktigt i alla fall. Men vi måste kanske stoppa in det i ett perspektiv då. Och jag vet inte om många av er känner till någon som heter Bodil Jönsson som är... lite, hon är ju tidsforskare, kallar man det va? Någon som vet vem det är? Ja, bra. Hon har i alla fall skrivit böcker om tid. Och hon menar att nästan alla dagens människor har mycket tid. Hur många känner igen sig det? Att man har mycket tid? Det är några stycken. Precis. Men då menar hon så här, att förr då så var ju medellivslängden typ 30 år. Och hur många är det som är, ja, nu är ju många inte här som är äldre, men det är ju en del som är över 30 i alla fall. Och det är någon som kanske är över 60. Precis. Ni har ju levt dubbelt så länge vad man gjorde då, så ni har ju haft ett jättelångt liv. Och nu blir man kanske till och med 90. Ja, det är skoj. Så gammal är du väl ändå inte? Jo, ja, det är han. Oj. Tänk att ha tre gånger så mycket tid än vad man hade från början, liksom på något sätt. Och vad gör vi med den tiden då? Kan det vara så att Guds mäktiga saker förändras över tid? Eller är Guds mäktiga verk alltid mäktiga? Och vem bestämmer i så fall om de är mäktiga eller inte? Nu kommer ett svårt ord här. Kontext. Vet ni vad det är? En del vet, andra inte. Det är helt okej. Kristen tro lever alltid i sin samtid. Alltså kontext är den där vi lever i. Jesus levde ju i sin kontext, alltså i sin historia i Romarriket som var runt Israel. Han levde med judarna där nere. Och så får vi läsa vad Jesus gjorde utifrån hans samtid. På samma sätt är det för oss att vi lever i våran tid. Och är inte tron relevant, alltså är inte den viktig för vår tid, då är det ju inte heller något att ha. Det är inte för att anpassas in hos oss, det är inte därför tron finns. Men det är för att vi ska kunna passa in hos Gud. Och det är det som är tidernas problem, liksom. Att alltid hitta vägar till Gud. För tiden och livet ser alltid olika ut. Ingen annan har levt ditt liv och ingen annan vet hur ditt liv ser ut. Det är bara du själv som vet det. Och därför är det bara du som kan ta reda på hur ditt liv ska levas. Så, vad är det då som är mäktigt i den här texten som Adam läste? Och han läste ju att en ängel kom ner till Maria. Det måste ju ändå vara lite mäktigt. Hur många av oss har haft änglabesök? Det är bara jag. Det kommer in en ängel varje morgon till mig. och säger: god morgon Ulf, vad ska du göra idag? Nej, jag ljuger. Det är klart jag inte gör det. Det vore ju konstigt. Men det vore mäktigt, eller hur? Maria får i alla fall änglabesök. Och hon säger, eller ängeln säger: vad hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Och vad händer då? Jo, Maria blir ju helt förskräckt. Och det är inte så mäktigt då. Men när ängeln har sagt det till henne, då säger ängeln så här: att du har funnit nåd hos Gud. Så du har funnit nåd hos Gud. Du har blivit befriad av Gud. Det är också mäktigt. Och sen fortsätter ängeln med att säga att han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Alltså det barnet som du ska få fader Davids tron. Och det är också mäktigt. Dels det att han är släkt med David. Men framförallt att han ska få tronen. När vi har läst det här en torsdagkväll så kom vi fram till det att om man läser Matteus släkttavla av Jesus, då får man Marias, eller får man Josefs sida av släkten, och läser man Lukas så får man Marias sida av släkten. Och nu står ju det här i Lukas, så att det är på något sätt så är det som att Lukas vill peka på att Maria, alltså Guds moder, är i nedstigande led släkt med David. Och vad ska den här sonen göra då? Han ska härska över Guds folk för evigt. För evigt ska Jesus härska. Det är också mäktigt. Och sen är hon havande med Guds son. Det är också mäktigt. Och sen läste han att Elisabet, din släkting, väntar också en son. Det är också mäktigt. För det bekräftar vem Jesus är. Och så sa du i slutet där, att, eller läste du i slutet, att ty ingenting är omöjligt för Gud. Nej, ingenting är omöjligt för Gud. Men han har valt oss som sina sändebud, eller som sitt sändebud. Och det kan vara lite svårt. Så vad är det då som gör Maria till Herrens tjänarinna? Det är ju egentligen bara ett ord. Och det är ordet ja. Ordet ja. Det är det enda ordet som behövs för att vara Herrens tjänarinna. Och så säger hon det: må det ske med mig som du har sagt, säger hon. Och är det så också våran bön, så finns det också en chans att Gud vill göra mäktiga verk med oss, i oss och för oss. Men det sker nog bara om vi tillåter honom att göra det. Om vi också svarar ja. Vi ska fortsätta läsa ifrån Lukas 1 och några verser 46. Där Marias lovsång, tror jag den kallas. Då står det så här: då sa Maria: min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt, och hans förbarmande med den som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänt bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Och så avslutar Lukas med kommentaren: Maria stannade hos henne, alltså Elisabet, omkring 3 månader och återvände sedan hem. Om vi nu antar, man tror ju att Maria var runt 13 år här, så vet hon, för hon ser Gud som sin räddare, som sin frälsare, den som ska ta hand om henne. Och hon vet att det är han som helar och upprättar, alltså han som gör människan fri. Denne Gud ser alltså den lilla människan Maria. Och Gud ser henne så tydligt att hon blir full av självförtroende. Jag vet inte hur många 13-åringar det är idag som skulle säga så här: alla släkten prisar mig salig. Det är ganska kaxigt, eller? Tänk ha den insikten. Och jag fick ju kolla upp det där ordet salig då. Lycklig, himmelsk, upprymd eller som frälst, liksom, som räddad. Tänk att alla släkten ska se mig som lycklig, himmelsk, upprymd och frälst. Och så säger hon att den mäktiges namn som är helig låter detta ske med mig. Den mäktiges namn, det namnet som inte ens får uttalas av judarna. Alltså Guds namnet får inte sägas av judarna. Så hon har ju inte liksom tagit det här med på en klackspark liksom. Hon förstår att det är den mäktiges namn som är heligt. Det är han som låter det ske med mig. Man får liksom inte ens uttala namnet på Gud. Och Guds förbarmande vara från släkte till släkte. Alltså Guds medlidande, Guds barmhärtighet. Det är den guden som lider när hans folk inte vill ta till sig hans barmhärtighet. Gud kan göra precis vad han vill mot vem som helst. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner. Han upphöjer ringar. Allt det här vet hon. Han kan göra precis vad han vill mot vem som helst. Men han vill upphöja de svaga. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham. Abraham var ju starten på det utlovade folket, judarna. Det var hans tjänande folk. Det var så Gud skulle visa sig för folket. Eller för alla folk, att han fanns. Och det löftet skulle han hålla genom Jesus Kristus nu då. Och genom Jesus Kristus så blir vi Guds folk i kyrkan. Så, den unga Maria med det enorma självförtroendet som ser att alla ska prisa henne salig, som förstår vad Guds nåd är. Ja, Maria får vara en del av det som faktiskt är Guds räddningsplan, frälsningsplan. Det är ganska stort. Tänk att få bära i sig själv det som faktiskt är människans mänsklighetens räddning. Det som kommer öppna upp till himlen för alla folk och alla släkten. Och hon jublar, är uppriktigt glad utan att tänka på sin egen situation och vad hon kan komma att utsättas för. Hon är bara glad av att få svara ja när Gud kallar. Och jag tror inte här, jag tycker det var en ganska så talande bild när Maria stod här med Jesus i handen där och så såg vi det som hände. Hon hade inte en aning, hon kan aldrig ha föreställt sig vad som skulle hända med honom, hur det skulle bli. Jag kan inte tänka mig det. Men Gud kallar och hon svarar och så tar hon första steget och säger ja. För hon vet att Guds mäktighet övergår all annan mäktighet. Det finns ingen större och ingen mer med mer kärlek än just Gud. Gud är kärlek. Och nu vet ju inte jag riktigt hur man tänker med sitt eget liv. Men jag tänker att mitt liv är skapat av Gud. Och jag känner mig ofta dålig på att vara i det som vi kallar Guds liv. Och istället för att stanna upp och lyssna så kliver jag liksom bara på. Och när jag lyckas stanna upp och försöker lyssna, då vet jag inte riktigt vad det är jag ska lyssna efter. Men jag kan dela med mig av två tips. Ett. Jag går, och skulle det vara åt fel håll, så ber jag Gud stoppa mig. Och ta det som har hänt på den vägen liksom med mig i min erfarenhet. Och försöker ta lärdom av det. Och jag fattar ganska trögt, så ibland så får Gud liksom, jag vet inte hur många som har cyklat. Jag brukar tänka mig den bilden, att när jag cyklar i mitt liv så cyklar jag åt fel håll. Och då kör Gud in en pinne i framdäcket. Jag har cyklat omkull så en gång. Alltså cykeln gick sönder och så fastnade framdäcket och så flög över styret. Och då slår man sig medvetslös kan man göra. Och får ambulans till sjukhuset. För att man inte har förstått riktigt att man inte ska cykla på en trasig cykel. Det är en ganska tuff lärdom. Men lite så är livet. Ibland smäller man i, men lär man sig inte av det, men då kommer man slå sig på samma sätt igen och igen och igen och igen. Om man inte stannar upp och försöker tänka till vad det är som har hänt. Och ta lärdom av det. Och om det nu är då så att jag går, så jag måste ju också ändå för något, på något sätt liksom veta, men då tycker jag att jag går åt fel eller rätt håll, så jag går ju liksom. Så hur jag än går och i vilken riktning den är, så försöker jag att förhålla mig till det Gud säger. Hur vet jag vad Gud säger då? Ja, men det kan alla läsa. Det är svårt, men det går att läsa. Det går att liksom försöka hitta vad det är han säger. För det är hans sätt att tala till oss genom sitt ord, Bibeln. Och det jag gör eller dit jag går ska inte gå emot Guds ord. Så som jag förstår det just för tillfället får man väl tillägga med. För man kan ju förändras under tid, eller över tid, eller med tid. Så det jag tycker idag kan ju ändras till imorgon om jag liksom får någon klarhet eller att någon förklarar något bra för mig. Men så länge jag förstår så måste jag gå med min vilja och inte mot min vilja. Så, till exempel, om jag nu då i något arbete ska göra något som inte stämmer överens med vad jag tror Bibeln säger. Alltså gå emot det som Bibeln säger i mitt jobb. Ja, men antingen får jag ju säga till min gode chef eller arbetskamrat att det här kan jag tyvärr inte göra. Och då säger han ju givetvis, ja men hur vill du att vi ska göra? Ja, men jag tycker vi ska göra så här. Och vad bra, säger han, och så gör vi så. Så är det ju sällan. Utan då säger han, nej men vi ska göra så här. Ja, då får jag nog tacka för mig och så får man gå därifrån. Det har hänt flera gånger. Och jag tror att det kan vara så. Det kan vara ett sätt att vara i Guds mäktiga verk. För han har inte valt någon annan än just dig och mig för att visa sin frälsning eller sin räddning. Det är på samma sätt som för Maria. Vi har samma möjlighet att svara ja. Vi har samma möjlighet att gå dit han pekar. Så vad gör vi med det som vi kallar våra liv? Vad ber vi Gud om? Hur ber vi Gud om vem vi ska vara? Och orkar vi och vill vi svara som Maria? Svarar jag utan att veta? Utan att riktigt veta vart vi ska gå. Så här står vi, Guds tjänare allihop. Liksom. Hon säger, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och det säger han till dig och mig idag också. Vill du gå? Svarar du ja, så ska du se att det blir bra. Livet blir ju givetvis inte enklare. Inte på något sätt. Kanske, möjligtvis, lite mer meningsfullt. Men det som händer är att ditt liv, eller så det är kanske, ditt liv har ett gudomligt syfte. Och det är det syftet som Gud vill kalla dig till och Gud vill använda dig i. Och det lär vi oss av Maria som svarar ja när Gud kallar. Han är den osynlige Gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen, alltså Jesus. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns för allting och allting hålls samman av honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himmelen. Jesus har funnits värd hela tiden, i alla tider. Den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Vi ber. Tack Herre för att vi får idag igen överlämna oss till dig och säga: här är jag, använd mig. Låt mig få vara en del av dig. Låt ditt himmelska syfte få leda mig och leva i mig. Tack för att du tar hand om oss alla. Vi som är här, de som är hemma och de som tycker att tiden är otäck. Tack för att du finns för alla. Hjälp oss att bevara dig i våra hjärtan. Precis som Maria gjorde.